Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag vet inte om jag hade kunnat säga ett rakt ja till någon annan som vill visselblåsa. Men jag säger det om mig själv, att jag gjorde rätt som gjorde det.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Visselpodden. Den här gången bara med mig, Mikaela Åkerman. Och det för att det oroliga säkerhetsläget i Europa och kriget i Ukraina tvingar Pia att vara på en annan plats helt enkelt. Men jag är ju inte helt ensam i studion såklart. Jag har med mig en gäst. Och idag är det Frida Sundqvist. Välkommen.
Hej. Hej. Tack.
Hej. Och det här kan vi meddela är tagning 2. För vi har precis pratat i härliga 1 timme och 20 minuter. Om hela din historia och visselblåsning i stort. Men tyvärr spelades inte det in.
Nej, det är lite déjà vu nu. Vi kör allt en gång till.
Och du som också kanske inte tycker det är jättekul att dra den här historien i första taget.
Men det är också, jag tror inte folk tycker det är så kul att lyssna. Så nu får jag ju dra den 2 gånger för
precis. Nu kör vi lite best of här. Men för att ge lite bakgrund, Frida. Du är journalist. Och du kommer senast från Expressen där du var grävreporter. Mm. Du började där 2018 och dessförinnan var du på Svenska Dagbladet.
Yes.
Och där ska vi säga för transparensens skull att jag också har arbetat då samtidigt som dig. Mm. Även om det var på olika redaktioner. Mm. Och jag har även jobbat på Bonnier, inte för Expressen men för Kvällsposten tidigt i min karriär. Mm. Så har vi fått det sagt också. Mm. Men innan jag ber dig berätta lite från början vad som hände så kanske vi bara ska börja bakifrån och berätta för lyssnarna, för de som inte vet, att du inte jobbar kvar på Expressen. Att du fick lämna där.
Mm, de avskedade mig.
Mm. Mm. Och det efter att du slagit larm om missförhållanden på tidningen.
Ja.
Så om backabandet, vad var det som fick dig att vilja börja på Expressen och vad hade du för bild av tidningen innan?
Min bild av tidningen var ju kanske lite delad, men jag ville ju arbeta där för att tidningen har en ganska modig publicistisk linje. Jag tycker med journalistik att man inte ska vara för försiktig. Journalistik är inget som ska lindas i bomull och det är framförallt inte någonting som ska göras av journalister för journalister. Det ska göras för läsare liksom, eller tittare. Man ska våga ta ut svängarna och våga granska rejält. Därför ville jag gå dit. Samtidigt då innan jag började så sa en vän till mig, en nära vän till mig, att Frida, jag känner 2 personer som aldrig skulle kunna vara på Expressen. För det är så lågt i tak. Och det är du och det är en annan. Och jag lyssnade inte riktigt på henne. Och tänkte att det där kan inte stämma, så illa kan det inte vara. Men hon fick ju rätt i alla fall.
Vad var det då du upplevde när du började där och hur lång tid tog det innan du såg några varningsflaggor?
Det såg jag nästan direkt egentligen, om en kultur som är lite mer manschauvinistisk eller sexistisk. Att jag bara några få dagar efter att jag började sa en kollega, åh, du verkar ju kompetent, du är nog inte alls anställd bara för att du är kvinna. Och det kändes som att man liksom transporteras 2 decennier tillbaka i tiden eller 5 decennier tillbaka i tiden bara av att någon ens tänker så och att en redaktion överhuvudtaget då skulle sprida liksom, eller vad de nu har gjort internt, att vi behöver få in en kvinna så vi tar vem som helst. Och att det var lite den hatten jag fick när jag kom in, vilket är helt sjukt. Sen tror inte jag att den höll i sig särskilt länge heller. Så då förstod jag ändå ganska direkt att det här är en kultur som inte är modern, up to date. Den är inte bra för kvinnor framförallt, kände jag. Jag ville ju, när jag fick höra det så ville jag ju sluta på en gång. Mm. Det tog 2 veckor när jag gick till min chef. Han lyssnade i alla fall när jag tog upp det.
Men det är nog vanligt förekommande. När jag har sagt det till andra som då var mina kollegor, så sa de bara så här: det är inget att bry sig om, det är bara sån han är. Och jag tycker jättemycket om dem också. Men det är fortfarande en kultur man är verksam inom som uppmuntrar den sortens beteende och liksom sopar lite under mattan. Så tycker jag är lite anmärkningsvärt.
Mm. Och vad hände sen? Så du påtalade det här?
Mm. Jag tog upp det med min chef då, och sen så tog han upp det med den personen, och sen var det väl lugnt. Men jag insåg ju ändå, jag fortsatte att inse att den här kulturen på tidningen handlar om, alltså det är lågt i tak, det är också inte helt liksom, jag känner inte att alla beslut som fattas är väl inte helt försvarbara. Så jag har flaggat upp då under flera års tid. Jag var där 4 år ska jag säga, nästa 4 år. Så under många av de här åren, flera av de här åren, har jag flaggat upp om att kvinnor behandlas sämre än män. Jag har flaggat upp om att kvinnor blir av med sin byline, eller att liksom kvinnors nyheter nedvärderas medan männen premieras på tidningen. Och att det här till stor del liksom, jag har ju svårt att förstå varför då. Men så det har jag tagit upp i olika omgångar på olika sätt sedan jag började. Och jag har väl aldrig fått någon riktig återkoppling egentligen på det här. Och jag har heller inte fått någon, så jag har fått stöd från kollegor och från kvinnor som har berättat om de här sakerna. Men jag har kanske inte riktigt fått, nej, men jag har inte fått återkoppling från cheferna liksom, fast man flaggar upp om diskrimineringsärenden faktiskt mot andra kvinnor. Så saknas återkoppling, helt enkelt.
Och som jag har förstått det så ledde det fram till att du valde att lyfta några av problemen öppet på ett stormöte. Kan du säga någonting om det?
Ja, absolut. Det var ett stormöte i november förra året. Vi flyttade oss 3 år fram i tiden från det här. Men där jag då under flera månaders tid har reagerat väldigt kraftigt på publiceringar som tidningen har gjort. Men inte bara jag, även utifrån så har ju kritiken, eller var ju kritiken sylvass mot publiceringar om man liksom intrång i privatlivet på en ung tjej, liksom en gängkriminell vars våldtäktshistorik försvann i artikeln medvetet och så vidare. Och jag kände en ganska stark oro då för att tidningen med det chefsledet som de har inte kunde fatta beslut som är, alltså i publiceringar, för att det har liksom blivit delegerat från tidningens nya chefredaktör. Han flyttade ner beslutet långt ner i kedjorna, vilket han ju säkert får göra. Och de som fattade besluten har en ganska problematisk historik på Expressen med olika, ja men under flera års tid liksom, som jag hade fått höra talas om. Och då valde jag på det här stormötet i november att lyfta det och fråga liksom, men det här med stormötet handlade, eller var ett nyhetsmöte, det handlade om den här publiceringen om den gängkriminella då. Och ställföreträdande ansvarig utgivare Karin Olsson var med av det skälet, för hon är inte med på nyhetsmöten annars. Och hon, alltså då ställde jag frågan så, men är det så att de här så många liksom beslut som vi har fattat om artiklar som har gått ut, liksom, är vi säkra på att den operativa ledningen eller operativa gruppen i redaktionsledningen som fattar beslut i de här frågorna, är vi säkra på att den har rätt sammansättning? Det var min fråga.
Mm.
Baserat, och så tog jag upp exempel på vad, både av liksom skyddande av en person som inte betett sig bra och även ett misstänkt sexuellt övergrepp. Misstänkt, ett eventuellt sexuellt övergrepp kanske jag får säga det istället. Och det möttes ju med, liksom, hon slog ifrån sig och så. Sen efter det så var det ju jättemycket möten med HR och så vidare. Och jag tycker ju fortfarande att det här var rätt och rimligt att ta upp det internt. Jag fick veta att jättemånga mådde så himla dåligt och det var mitt fel. Sa ju HR till mig, personalavdelningen sa ju till mig att ja, men det är du Frida som får folk att må så himla dåligt. Och i den här situationen när jag verkligen försöker förbättra och göra någonting som jag tycker är bra, också utsätta mig för att vara den som tar upp den här kritiken på det här sättet, så hamnar man i en situation där det blir jag som liksom drar på mig alltihopa. Jag önskar att jag är fortfarande stolt över att jag gjorde det, men det blev liksom, att det var mitt fel enligt personalavdelningen, att mina kollegor mår dåligt. Och först nu efteråt så fattar jag, men de mådde ju dåligt för att jag tog upp saker som påminner dem om vad de själva har varit utsatta för.
Mm.
Men personalavdelningen la över det på mig. Och jag var liksom inte tillräckligt, jag tror inte jag var tillräckligt stark då för att förstå det här liksom gaslightandet som pågår bara. Det är ditt fel, Frida. Det är ditt fel att alla mår dåligt. Det är du som gör det här med Expressen. Det är du som skapar en situation som är där det finns oro. Du ska inte liksom. Så då var det många möten med HR och ja, jag fick förklarat för mig att det var jag som var problemet.
Mm. Hur gick den här tanken när du valde att ta ordet och ställa den här typen av frågor öppet?
Alltså då hade jag ju uppbackning från andra på tidningen. Då var ju inte jag ensam. Det här var ju inget som jag kom på liksom ensam att göra. Så jag pratade med andra om det innan, eller kom på det ensam gjorde det, men jag pratade med andra om det innan, som sen då när det blev blåsigt några dagar senare bara vände sig ifrån mig. Det kan jag tycka är svårt och jobbigt så här i efterhand, att personer som backar upp mig och framförallt liksom backar upp principerna som jag tycker är de viktiga. Man behandlar folk schysst. Liksom, du kan inte ha chefer med så problematisk historik och ge dem så mycket ansvar. Man kan göra det, såklart. Men när det sen bevisligen blir fel, gång på gång, då måste man göra någonting åt det. Det tycker jag är viktiga principer att slåss för och kämpa för. Och att då se att så här, personer som har backat upp mig blir så pass rädda. Att veta att det finns... för det som hände sen var ju att... det blev en utredning, en advokatutredning internt. De kopplade in en advokat. Och jag fick sitta i möte med dem och prata och försöka berätta då vad det är jag vet. Och på pappret så låter det ju fantastiskt bra, tycker jag, att de har tagit in en advokat för att lösa det här. Problemet är att den advokaten, jag är ganska övertygad om att den advokaten var inte alls inplockad för att utreda eventuella sexuella övergrepp och chefers, liksom chefskulturen, utan hon var inplockad för att utreda mig. Så upplevde jag det i alla fall. För att det mötet då om chefen, när jag la fram alla saker som jag vet, nästan alla saker som jag vet, ska jag säga, jag gav inte allt på en gång, då avslutade de med att säga så här, då advokaten som är helt frikopplad från Bonnier: Frida, du har sjukanmält dig på fel sätt. Lite fundersam över dina sjukskrivningar. Och det var, här var en måndag och då hade jag varit sjuk torsdag, fredag veckan innan för att jag var förkyld. Och meddelat det till HR och inte till min närmsta chef. Och då tar advokaten upp det. Som alltså enbart ska vara inplockad för att granska chefsledet. Och då fattar jag ju så här, det här är ingen utredning där de ska förbättra arbetsmiljön. De tar ju inte de här sakerna som jag har tagit upp på allvar. Den som granskas är ju jag. Så då valde jag att ta kontakt med en journalist i dem däromkring.
Mm. Och hur resonerade du då med dig själv? Tänkte du på vad konsekvenserna kunde bli? Eller hur gick tankarna? Mm,
det gjorde jag, absolut. Jag förstod ju att dels så kan jag ju den tidningen som arbetsgivare och vet ju precis hur man reagerar internt. Om man upplever att man får kritik eller så. Eller om man upplever att någon är illojal. Men för mig så landade det här i att det viktiga är liksom, vem är jag som journalist? Om jag inte själv vågar ta kontakt med en journalist och berätta om missförhållanden på min egen arbetsplats. Hur ska jag kunna se mig själv i ögonen som journalist? Det känns ju som ett så fult dubbelspel att säga till andra att de ska prata med mig om jag inte själv vågar göra samma sak. Jag tycker det ska vara en självklarhet att journalister ska våga stå upp för sådana värderingar. Framförallt att inte uppmuntra till den här sortens liksom, auktoritära, rädda arbetsplatser.
Mm.
Men jag hade många funderingar. Jag förstod att det skulle bli jättetufft. Det blev också jättetufft. Mm. Det blev mycket värre än jag trodde.
För det blev en ganska stor publicering då i...
Ja, den första var jag ju anonym när jag gick ut och pratade. Men där förstod ändå kollegor att det var jag. Det var inte så svårt eftersom jag tog ordet på nyhetsmötet att förstå liksom, tidsmässigt 2 veckor senare eller vad det är att... Den som är anonym, en av anonyma ska jag säga, det var ju flera personer i den artikeln, var jag. Och då, det är så skrämmande att liksom stå vid sidan av men vara så pass involverad i liksom att mina kollegor, jag hade en kollega som Det var en extern krönikör som ringde in till tidningen. Pratade med en kollega, en dåvarande kollega till mig som jag själv har backat upp. En kvinna som sa till den här krönikören som ringde in för att fråga, vad är det här för misstänkt sexuellt övergrepp? Vad är det som händer? Jag behöver veta. Varpå hon då enligt uppgift ska ha svarat. Jag och många med mig är väldigt oroade för Frida Sundqvists mentala hälsa. Och sen fick jag veta det några timmar senare. Och då insåg jag att det här kommer bli så jobbigt. De kommer ge sig på mig. De kommer komma efter mig med typ allt de har. Mina kollegor sviker mig och skyddar cheferna. Fastän det finns kollegor som själva har varit utsatta för saker. Som har arbetat i en kultur som under flera år har präglats av sexism. Vilket ju inte bara Dagens ETC:s publiceringar har visat. Jag tror att Dagens Media skrev om det också under MeToo. Eller om det var någon annan tidning. Men medievärlden kanske. Men trots att de här personerna själva har varit utsatta så är det jag som är problemet. Och att de försöker få mig att framstå som att jag är galen. Vilket jag också har förstått nu i efterhand inte är ovanligt alls. När en organisation eller som flocken vänder sig mot den utstötta. Och det var jag. Men det var väldigt jobbigt. Då förstod jag att det här kommer bli. Då började jag verkligen må. Då började jag må dåligt istället. Att förstå alltså, hur ska jag som är ensam mot den här stora. Otroliga liksom. Stora koncerner, hur ska jag kunna orka det här? Men sen så blev jag inkallad till möte veckan efter och då hade de då fått reda på att jag hade pratat med media. Och de här HR tog också upp att jag hade pratat med kollegor och bett dem prata med media. Kollegor som ju vet om missförhållanden internt, men som istället gick till cheferna. Vilket då arbetsrättsligt anses som illojalt eller uppviglande. Och för mig är det fortfarande så, men hur ska man då kunna förändra? Om jag inte ens kan uppmuntra personer internt att gå och prata med media för att få till en förändring som verkar så svår. Alltså hur ska man då någonsin kunna få till förändring? Om det dessutom juridiskt anses som illojalt. Så HR berättade för mig ett ljudklipp som... att vi vet att du har pratat med media och vi vet att du har pratat med kollegor. Och dagen efter fick jag ett mejl att vi varslade om avsked. Och avsked är ju så här det hårdaste man kan ta till arbetsrättsligt. Du får ingen ersättning, du får gå på dagen, du får liksom, så. Vad tungt, så fan.
Men sen följer ju Dagens ETC upp den första publiceringen.
Med en intervju med mig,
ja.
Jag ringde reporten när jag fick mejlet om avsked och så sa jag, nu har det här hänt och jag måste gå ut och prata om det här. Och jag ska hålla i så att jag inte ångrar mig. Så vi sågs veckan efter och sen publicerades då intervju med mig.
Precis, med namn och bild.
Fredag, med namn och bild, ja. Det var väldigt nervöst. Det var lite roligt för reporten sa till mig några dagar innan, jag har väldigt stort förtroende för honom. Men här hade han fel, för han sa några dagar innan, eller någon dag innan publiceringen, så, men Frida, det vore ju bra om fler än 300 personer på Expressen läser den. Det var Dagens ETC:s mest lästa artikel förra året. Så det var ju kul, det finns ett intresse. Det visar väl också kraften i att visselblåsa. Att våga, att riskera någonting. Jag riskerade ju jättemycket och förlorade väldigt mycket också på det. Både vänner och mitt jobb. Och delar. Ja, men jag började må dåligt. Liksom, så att det var jättetungt. Så tufft var det. Så efter den intervjun blev det ju. Då förändrades det i alla fall. För då, jag tror att Bonnier. Som ju, det är Bonnier News HR-avdelning. Och inte Expressens HR-avdelning. Som sköter det. För att de räknade med att jag skulle bli så pass rädd av att bli avskedad. Att jag skulle vara tyst. Det är så man upprätthåller en tystnadskultur genom att slå hårdare och hårdare och hårdare hela tiden. Och att också snacka skit om den personen. Alltså så mycket skit som de har hittat på mig som jag har fått förklara i de fackliga förhandlingarna sen. Det är ju Mm. Jag orkar inte ens. Men,
Det blev ju lite som att du lyfte på locket på något sätt. För att sen var det fler som hade historier att berätta, även om det skedde anonymt. Kan du berätta?
Ja, alltså, och det häftiga är också Dagens ETC:s liksom mediedramaturgiska upplägg på det här, som absolut inte var meningen eftersom ingen trodde att jag skulle avskedas, var ju att på fredagen 15 december tror jag. Nej, jag är faktiskt inte säker. Nej, 15 blev jag avskedad, så det måste väl ha varit den 10:e. 10:e Nobelprisdagen, när Nobelpriset, fredspriset, gick till journalister ju. Då blev jag avskedad. Eller då gick artikeln ut. Fantastisk timing. Och sen efter det så började Expressen komma efter mig och kalla mig för ett långdraget personalärende. Långdraget fleråret personalärende. De tog i så mycket så att det gjorde ont faktiskt. Det gjorde jätteont. Och var väldigt jobbigt. Och det de inte förstod, tror jag, på Expressen och Bonnier var ju att under den här tiden när de drog mig i smutsen, så höll Dagens ETC på med sin stora publicering som jag inte visste. Jag fick aldrig veta om den skulle komma eller inte. Först precis innan, någon timme knappt. Så de liksom sa, det är hon som är problemet, hon är det långdragna personalärendet, det är hon som är allt vad jag nu var. Och sen så, torsdagen veckan efter tror jag, så kommer en stor granskning i Dagens ETC med, där de pratar med 40 personer. Och flera av dem berättar om fruktansvärda upplevelser från Expressen. Så, som jag också bekräftar mycket av min bild av den tidningen och hur man beter sig och behandlar kvinnor, behandlar inte bara kvinnor, jag vet inte om det bara handlar om kvinnor, jag tror att det handlar om att man slår på dem som man anser är svagare, så typisk mobbing och så. Och det var ju ändå en ljusglimt för mig som ändå hade haft det lite tufft då, att det är jag som är problemet liksom. Och så kommer den här granskningen som visar att det var inte jag. Det var inte jag som var problemet. Då får ju Expressen också ett väldigt stort problem i hur de ska hantera. Att de hela tiden har sagt att det ju bara är jag som är problemet. Så visar det sig att det var flera andra. De har ju hanterat det på, ja, jag vet inte hur de gör. Det de har sagt är väl att man vill efteråt gått ut och erkänt att det har funnits uppgifter om sexuella trakasserier internt. Facket har väl sagt det. De ska göra en utökad medarbetarenkät för att fånga upp vad folk har varit med om förut. Och så. Men jag vet inte, jag hoppas att ledningen har medarbetarnas tillit. Jag hade väl varit lite skeptisk till att delta i en sån undersökning, kan jag tänka, efter det här, när alla vet vad jag blev utsatt för.
Kunde du, samtidigt som du blev glad över att andra pratade, också kände en frustration över att ingen hade sagt någonting tidigare, att då kanske du hade sluppit gå igenom det du gick igenom?
Det kände jag väldigt mycket, flera gånger. Kände en frustration av att liksom systemet är så här nästan. Varför har ingen pratat? Liksom. Samtidigt så tänker jag att det är bra att jag pratar. För jag gör det ju för att nästa person, om det kommer en nästa person, ska ha någon annan att falla tillbaka på. Den personen kan ju falla tillbaka på det som jag har gjort. Sannolikheten att något Bonnier-företag avskedar en visselblåsare inom en överskådlig framtid är väl noll, skulle jag säga. Så jag förändrade det. Det vet jag. Det tycker jag är bra.
Vi har pratat en del om vad det är som gör att någon blir en visselblåsare. Vad det är för egenskaper och så vidare. Vad tror du där hos dig som gjorde att du blev en sån person som sa ifrån?
Jag tror att jag egentligen alltid har varit lite så.
Det ligger i din natur på något sätt, eller?
Ja, det skulle jag säga. Jag är inte så rädd av mig. Man ska inte vara så rädd av sig. Framförallt inte som journalist. Journalistiken går igenom som förtroendekris nu. Och liksom många kända profiler som skapar sina egna kanaler istället för att gå till etablerade medier och tjäna sina egna pengar istället. Och den här Swish-journalistiken också. Det finns ju ganska stora problem med förtroendet för medierna. Och jag tror att det kommer bara fortsätta om medier inte blir lite mer rakryggade. För den uppmärksamheten som jag fick och den, liksom, det mottagandet som jag fick av att gå ut och prata om kulturen på Expressen, vad jag själv hade varit med om, hur jag hade blivit bemött när jag har tagit upp de här sakerna och fått reda på om cheferna. För det är inte jag själv som är utsatt då, ska jag säga, utan det är någon annan. Alltså det bemötandet som jag fick och mottagandet tyder, det visar så tydligt att folk är inte vana vid att journalister står upp för någonting. Det finns inte journalister som står upp för principer, utan man står upp för företag. Eller man står upp för, ja, knappt ens det. Det tror jag behövs mer av. Alltså modigare journalister som vågar. Så det ligger väl kanske lite i yrkets natur också, att våga gå ut och vissla, tror jag. Även om inte alla skulle göra det. Framförallt tror jag väl inte. Nej, men det är ju ingen som har gjort det på. Vi får ju någon Bonnier överhuvudtaget som har gjort det, tror jag.
Och sen behöver vi inte gå igenom kanske alla detaljer kring de fackliga förhandlingarna. Men det blev i alla fall sådana. Och de var ganska segdragna.
Men ja, uttömmande, uttröttande. Jag känner mig helt manglad, urtvättad, liksom, urvriden. För då lägger ju Expressen och Bonnier fram allt dåligt jag har gjort. Och liksom förstorar saker som bara är helt vanliga saker som händer på en redaktion. Och det ska jag försvara mig mot igen. Liksom. Så att det handlar ju aldrig om att de... Från att det handlar om det viktiga, en skadlig kultur som riskerar att vara farlig för andra människor, så handlar det plötsligt om mig istället och alla mina brister.
Mm.
Och det tyckte jag var svårt att säga i medierapporteringen om mig och om det här. För då likställdes många medier mig och Expressen, som att vi har exakt lika mycket makt. Så det var ett långdraget flerårigt personalärende mot Expressen. Och frågan om problemen på Expressen blev liksom lite sekundära någonstans. Det var väldigt svårt för mig att hantera. Då mådde jag jättedåligt. Jag vet att jag tog upp det med både en reporter och en chefredaktör som skrev att det här var... Det är inte, liksom inte ett rimligt sätt att skriva om den här frågan. Att skriva saker utan att kontakta mig och fråga om jag vill kommentera. Alltså, jag tror inte att... Jag tror att många inte förstår hur dåligt man kan må.
Mm.
För just då så mådde jag ju sämst. Jag vet ju bland visselblåsare som jag har pratat med som fångade upp mig efteråt. För det är ju som att prata med liksom en gammal vän sen. När man är lite på andra sidan så pratar man med andra visselblåsare. De har ju berättat att... Ja, en har ju berättat att... berättat om självmordstankar som fanns när det var som värst. Så illa var det aldrig för mig. En annan har ju berättat att så fort det händer någonting eller som handlar om visselblåsare så återupplever man det man själv var utsatt för. Den där kränkningen och liksom hånet och liksom utskiljningen från flocken, det är det fel på. Man upplever det där igen. Ja.
Vad hade du för stöd från facket?
Ja, det var där vi var, förlåt, med förhandlingarna. Nej, men facket var, jag tycker faktiskt att i början att de var ganska dåliga. Det sa jag utåt också. De satte sig i förhandlingar med Expressen och förstod liksom inte att jag stod för principer. Jag står för allas rätt att prata med media. Och det måste facket också göra. Vi journalister. Men istället så satt de första dagen efter typ en och en halv timmes förhandling eller någonting med en paus för lunch. Kom den här förhandlaren tillbaka och sa, men de erbjuder 3 månader. Jag tycker du ska ta det, Frida. För då kan du köpa fina julklappar till dina barn. Men det gjorde jag ju inte. Tur nog så valde jag att ta den här fighten ett tag till. Liksom. Så då blir det en förhandling till. Och inför den så blir man ju så här. Går man igenom alla sakerna. Och då kunde vi inte heller enas. Så efter det så har vi nått en överenskommelse. Så nu är det slut.
Mm. Och hur känns det då?
Jätteskönt. Att få gå vidare utan att vara visselblåsaren Frida från Expressen är ju... Skönt, även om människor som jag inte riktigt känner men springer på och sätter det här som en del av min identitet numera. Så det är så jag, det är det jag blev känd för. Jag är van som journalist att mina artiklar är det som blir uppmärksammade. Men nu är jag istället, en del av min identitet har liksom, jag har tvingats att bli visselblåsaren. Fast jag bara gjorde någonting som jag tyckte var viktigt. Men nu är jag i alla fall... När förhandlingarna är slut och liksom det finns ett streck mellan mig och Bonnier så, som jag inte tänker korsa, så känns det jätteskönt.
Mm. Har det förändrat dig på något sätt, den här erfarenheten?
Ja, det har nog förändrat mig mycket. Jag kommer ha Jag är en ganska tillitsfull person. Men det tror inte jag att jag kommer vara på samma sätt. Kanske privat såklart. Men arbetsplatser och kommer inte vilja arbeta på det sättet igen. Jag kommer välja att frilansa som journalist. Kommer jag. Mm. Och göra annat också tror jag.
Mm.
Jag måste inte vara journalist. Men det är under den tiden när det var som värst, i november och december, så pratade jag med flera kvinnor som hade varit på Expressen både nyligen och för väldigt, väldigt länge sedan. Och de flera har slutat som journalister. Och jag vägrar liksom göra det. Jag tänker inte ge dem det. Att det är jag som väljer när jag slutar som journalist. Men att ta mig upp ur den här liksom gropen som jag har fastnat i, det är jättejobbigt. Att våga skriva igen, våga utsätta mig för liksom läsarnas blick. Vad kommer jag vara förknippad med? Vad händer om jag skriver en artikel? De tycker det är dålig. Kommer det då handla om att det var rätt av Expressen att avskeda henne för hon är dålig? Alla de här sidorna hos mig som är lite osäkra, som är bra när man granskar, de förstärks ju nu. När jag ska försöka hitta tillbaka till det som jag är bra på och tycker om.
Mm.
Jag vill inte låta dem vinna, men jag är övertygad om att de inte skulle ha något problem med om jag bara försvann som journalist och började göra något annat. Så har ju de flesta andra gjort. Men jag har förändrats. Alltså jag blev så bränd av personer som jag litade på, som satte knivar i ryggen på mig. Helt, alltså personer som utger sig för att vara feminister eller som utger sig för att vara principfasta. Både de som är tysta, men också de som faktiskt har liksom gått och anmält mig till ledningen för att jag tycker att journalister ska våga prata med media. Alltså det, jag är så bränd av det. Så sannolikheten att jag litar på folk igen på samma sätt är ju väldigt låg faktiskt. Det är kanske bra också att man ska väl inte lita på folk så som journalist. Men jag tänker att man kan lita på sina kollegor. Liksom.
Mm.
Men det gick inte. Det gjorde jätteont. Det var ju, liksom, det var ju personer som sa att de backade mig som sen svek. Är ju också personer som, alltså mina barn har umgåtts med deras barn. Så nu får jag förklara för mina barn varför vi inte gör det längre. Mm. Det är också svårt att förklara för en 9-åring i hans barnvärld varför vuxna människor beter sig så. Och jag vet ju inte, men av rädsla gissar jag. Rädsla att förlora sin anställning. Rädsla att gå emot när alla andra har bestämt sig för någonting. Mm.
Vad skulle du säga så här i efterhand, nu har det inte gått så lång tid, men kan du se tillbaka på det som har hänt och känna att du kunde ha gjort någonting annorlunda?
Jag vet inte, fortfarande. Jag vet inte. Jag har inte, först så har jag liksom inte kommit så långt i min process än att jag vet om jag, vad jag skulle ha gjort annorlunda. Skulle uppenbarligen inte litat på fel personer då, men
om vi säger så här, gjorde du några rätt? Liksom, har du några tips som du kan ge till andra som funderar på att visselblåsa?
Ja, det är jätteviktigt så här, att skärmdumpa allt. Man vet ju aldrig när man inte längre får tillgång till sina system. Skärmdumpa allt på en annan telefon än din jobbtelefon. Spela in alla samtal. Lita inte på någon. Och ta hand om dig. Alltså det är jätte. Det är svårt att förklara hur jobbigt det är att vara visselblåsare. Jobbigt det är att vara, att bli den som, man blir som en individ som det pratas om istället för att man pratar om sakfrågan. Det tror jag man har sett med många visselblåsare, att liksom man minns visselblåsaren men man kanske inte minns exakt vad det handlade om. Det hoppas jag att jag kan komma ifrån sen, att inte bli förknippad med det där. För jag vill verkligen bara vidare. Det är ju inte så att jag, det är inte så att visselblåsare var mitt drömyrke. Det var ju journalist som var det. Mm. Och jag är stolt att jag gjorde det fortfarande. Men jag önskar att jag kan, jag tror att om kanske ett halvår så kommer jag känna mycket mer stolthet. För att då har jag hunnit bearbeta alla de andra känslorna. Det är svåra känslor liksom. Det är, hur ska jag hantera om jag träffar dem? de som var värst. Vad ska jag skriva om någon när de får först att skriva någonting till mig på Twitter? Så det är som brännande svår fråga.
Mm. Ja, angående Twitter så var ju du ganska öppen med vad som hände dig under den här processen. Du skrev mycket i dina sociala kanaler och då på Twitter.
Mm.
Och det kan ju vara ganska hård miljö vanligtvis. Men vad fick du för reaktioner? Och
ja, jättefint. Alltså, det var som jag sa innan att reporten på ETC sa att det vore trevligt om det var fler än 300 som läste artikeln. Om min tweet som jag skrev om med länken till artikeln, den har setts 1 miljon gånger. Vilket ju är jättemycket. Och alltså, jag fick så mycket fina kommentarer. Det var människor som skrev så fantastiska saker. Och också att det var personer, jag gick ut i en tidning med en tydlig vänsterprofil. Personer med tydlig högerprofil. Gick också ut och backade upp mig och sa liksom, alltså skrev jättefina saker. Jag tror att faktiskt att det är personer från nästan alla politiska partier som på ett eller annat sätt har stöttat det här. Så att inte för att de är sina politiska partier, men jag menar att det finns ingen särskild, det finns ingen liksom ingen färg på det här, vilket ju jag tror att Expressen kanske hade gärna velat få det till, eftersom det var en tidning med den profilen som gick ut.
Mm.
Jag fick så, alltså folk var så snälla och så uppmuntrande och så uppbackande på ett sätt som jag inte trodde var möjligt. För jag tänkte ju, det här kommer gå åt helvete. Jag vaknade den morgonen innan den gick ut, intervju med mig, och tänkte, det här kan aldrig sluta bra. Så det kan det ju inte ändå, för att jag blev avskedad. Men de hundratals som skrev där och i kommentarsfält på Facebook, de bromsade mitt fall, min kraschlandning. Så att jag liksom var lite inlindad i bomull när jag landade, kraschade.
Mm.
Det är jag evigt tacksam för. Jag har sagt det till flera av dem också som ändå backade upp mig och som också gick ut efter den intervjun. Så var det ju personer som liksom med namn och bilder, men fast det inte fanns då sen i artikeln i ETC veckan därpå, men som med sitt namn och bild som backar upp mina upplevelser av att vara där också. Som vågar skriva. Som lyssna på det här är sant. Så här är det. Det här har jag varit med om. Det var väldigt värdefullt för mig. För då var jag ju inte så ensam.
Och du och jag har ju pratat en del om att man gärna vill uppmuntra andra att slå larm. Mm. Och vara en visselblåsare. Mm. Men att när man då, som jag har pratat med många visselblåsare, eller som du själv har gått igenom hur det kan vara att vara en visselblåsare, så blir det inte lika lätt att bara säga till någon att det är självklart att slå larm. Berätta lite hur du tänker kring det.
Jag vet inte om jag skulle kunna rekommendera någon annan att göra det. Som jag sa så är jag ju stolt att jag vågade, för det var ju ändå, jag nu nästan på andra sidan av, alltså att jag är på väg upp liksom mår ganska bra igen, men jag kan faktiskt inte säga, jag vet inte om jag hade vågat kunnat säga till någon annan, det är en självklarhet, klart ska visselblåsa. Det man blir utsatt för är, det är vedervärdigt. Det är vuxenmobbing fast på en betydligt värre nivå. Man blir också som ett så här, nästan underhållningsmoment. Eller, jag vet inte om jag skulle säga att det är värt det. Det är många saker. Man riskerar sin anställning. Man riskerar sin ekonomiska situation. Om man, nu har ju inte jag mina vänner inom journalistiken. Jag försöker att inte umgås i den bubblan som det är. Förutom några få. De är ju mina vänner oavsett. Men om man har sin vänskapskrets i sin egen bransch. Så är det ju också, då kommer du förlora den. Högst antagligen. Jag vet inte om jag hade kunnat säga ett rakt ja. Till någon annan som vill visselblåsa. Men jag säger det om mig själv. Att jag gjorde rätt som gjorde det.
Mm. Så på en samhällsnivå, vad tycker du att man ska göra då för att förändra klimatet för visselblåsare? För visselblåsning kan vi nog alla hålla med om är väldigt viktigt. Och ska vara liksom en grundpelare i en demokrati. Att man ska kunna ha en transparens. Man ska kunna säga till när något inte står rätt till.
Mm, verkligen.
Vad kan vi göra? Nu har vi ju fått en ny lagstiftning. Vad tror du om det? Är det ett steg på vägen?
Det viktigaste tror jag inte är lagstiftningen. Det viktigaste tror jag är att organisationer skapar trygga medarbetare som vågar prata om saker utan att ens använda sig av en visselblåsartjänst som nu man måste ha om man är fler än 50 eller vad det är. Jag tror att man lägger så mycket tyngd vid att lagen ska funka, men när lagen kommer in så är det ju nästan för sent. Och liksom, det handlar ju om att få trygga, hälsosamma, välfungerande vinst, jag ska säga vinstdrivande, jag vet inte om det ordet passar in riktigt, för det är ju, visselblåsare finns ju i alla organisationer, men hälsosamma verksamheter. Och det, ja, men det går ju inte, om du inte har trygga medarbetare så får du ju inte heller en trygg kultur. Om du har istället chefer som byter ut medarbetare vartannat år liksom, för att de är slut. Och då kanske man behöver fundera över varför ser det ut som det gör på min arbetsplats. Har jag medarbetare som vågar säga till? Om du äger ett företag, har du medarbetare som vågar säga till om de ser någonting fel? Men visst, om du inte vill veta, då kan man ju skita i det. Då finns det ju lagstiftning som funkar. Men det finns en, liksom en nivå här som det sällan pratas om, att trygga medarbetare som vågar prata om problem innan de blir för stora, de borde ju vara så otroligt värdefulla för organisationer. De borde vara så otroligt värdefulla. Det tror jag. Men samtidigt tror jag också att den här visselblåsarlagen, man måste bryta ner den så att folk fattar. För i mitt fall så hade det ju, om det hade gått till AD, vilket jag inte tror att facket någonsin hade vågat, då blir det dyrt och det blev så uppmärksammat. Då hade det handlat om jag gick ut i media på rätt dag. Eller skulle jag ha väntat en vecka till eller två veckor till tills utredningen är klar, eller tre eller fyra. Kan man dra en utredning i långbänk? Liksom. Sådana här grejer är för svåra för alla att fatta. Jag fattar ju inte det här.
Mm.
Och då om vi som är journalister tycker att det är svårt med en lag som egentligen liksom handlar om det som vi är beroende av, alltså att personer vågar larma. Hur ska då en person som kanske inte kan svenska, som jobbar som vårdbiträde inom äldrevården eller demensvården, kunna visselblåsa? Alltså hur ska man våga göra det om du samtidigt kanske har tagit del av att Expressen, när någon visselblåser om dem, så går Expressen ut och kallar den personen för långdraget flerårigt personalärende. Alltså det är ju kontraproduktivt för våran bransch.
Mm.
Så jag tror att man måste våga, alltså man måste lita på att folk kan flagga upp om saker innan det blir stora problem. Och sen så måste man väl också ha en visselblåsarlag som är, alltså det, som den är nu så måste man gå till Arbetsdomstolen. Och då kan ju, finns ju risk att facket sitter i knät på arbetsgivaren. Och då kommer man aldrig till Arbetsdomstolen. Även om det finns en person som jag till exempel som verkligen drev på att skulle gå till AD. Jag vet ju ingen visselblåsare som inte har drivit på att det ska gå till AD. Men där facken säger nej. Eller man själv kroknar, i mitt fall var det väl en kombo liksom. Men det måste finnas, det borde finnas någon form av ventil i det här systemet. En säkerhetsventil som gör att om det finns något fel som har begåtts och liksom, men det inte går till AD, så borde man kanske ändå, det kanske borde ligga under allmänt åtal. Det kommer in en oberoende åklagare. Alltså, eller någon oberoende som kan granska det. För att om inte det hotet finns för arbetsgivarna. Och de vet att det räcker med att vara vän med facket för att slippa det här. Men då har du ju ett jättestort demokratiskt problem i Sverige. Om då sätter du liksom visselblåsarlagen ur spel. För att den svenska modellen där fack och arbetsgivare kommer överens. Plötsligt har blivit korrupt.
Mm.
Det tror jag man behöver fundera ganska mycket över.
Ja, någonting annat som vi har pratat en del om i den här podden tidigare, det är ju hur man kan förbereda sig på att vara en visselblåsare. För att många, precis som du har sagt, såg inte sig själva som en visselblåsare förrän de liksom var det.
Nej,
på något sätt.
Nej, precis.
Och då är det ibland också svårt att förbereda sig på vad det kan innebära. Men vad skulle du, om du vill liksom, sammanfattningsvis liksom, skicka något budskap, både till arbetsgivare och till arbetstagare. Vad skulle du liksom säga till dem då?
Oj, ta hand om era medarbetare och ställ krav som arbetstagare. Ja, svårt. Jag vet inte.
Mm.
Men våga lyssna, tror jag. Det var ingen som lyssnade på mig. Det är ingen som är internt som heller har lyssnat på de andra. Och då plötsligt så kanske dyker upp någon som jag som verkligen inte har förmågan att ge upp. Jag saknar förmågan att ge upp när jag är övertygad om att jag har rätt. Jättebra jobbet och också kanske jättebra i det här, men det vore väl bra för de flesta företag om de slapp hamna där Expressen hamnade. För det hade varit så enkelt för dem att bara lyssna.
Mm.
Det hade varit så otroligt enkelt för dem att ta det jag sa på allvar. Att faktiskt förstå att det finns ett kulturellt, alltså ett problem med organisationskulturen på den tidningen. Vilket ju även liksom var känt inom Bonnier ganska länge. Alltså att ta det här på allvar och våga förändra. Men förändringsobenägna organisationer, jag gissar också att det är där, helt utan att veta, men förändringsobenägna organisationer, alltså som inte kan förändra strukturen högst upp, de skulle jag tro är de som är mest behov av, störst behov av visselblåsare, tror jag.
Mm.
Tänk hur mycket som hade kunnat vara så mycket bättre om det hade funnits stöd för visselblåsare. Tänk vad vi hade kunnat göra om vi visste redan tidigt under pandemin från liksom de här vårdbeträderna på demensboendena hur illa det var och inte att det dröjde flera månader eller flera veckor innan det kom ut. Tänk om vi hade haft visselblåsare inom försvaret nu. Tänk om vi hade haft fler visselblåsare inom polisen eller inom myndigheter. Det hade gjort så mycket för Sverige. Jag tror inte vi har den. Vi liksom håller på att gå ifrån kulturen att man ska våga prata till ett mer tyst samhälle. En tystnadskultur som råder. Och det märkte jag ju på de reaktionerna jag fick. Folk är inte vana vid att någon går ut och säger ifrån. Att stå upp för principer, det är något främmande. Eftersom alla blev så förvånade. Det gjorde mig lite ledsen och lite glad att jag ändå vågade göra det och fick ett så fint mottagande. Men också lite ledsamt att vi har hamnat där idag.
Mm.
Där vi inte vågar prata om saker som skaver.
Mm. Om vi ska avsluta liksom med en positiv känsla här då, för det är lätt att fokusera på det tunga och svåra,
ja,
det med att visselblåsa.
Verkligen. Oh,
för det
shit.
Finns många sådana baksidor, det ska vi ju vara ärliga med. Men om du ska säga någonting positivt med att ha varit en visselblåsare. Vad är det bästa med att vara visselblåsare?
Jag är jättestolt över mig själv att jag vågade. Att jag kom över så många hinder. Att jag vågade göra det utan särskilt mycket stöd. Att jag stod upp för det jag tror på. Det ska man inte underskatta.
Det tycker jag får bli slutordet. Tack snälla Frida.
I den andra vända.
För att du ville komma hit och prata med mig 2 gånger på samma dag. Och tack till alla er som har lyssnat. Länkar till våra sociala kanaler och hemsidor och annat finns i avsnittsbeskrivningen. Och på återseende.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.